högtalare på.
Ja.
Utmanarna redo.
Ja.
Gladiatorerna redo.
Ja.
Ett, två, tre. Då har vi synkat. Ska vi kicka igång här då?
Ja, jag ska bara lägga ner telefonen i fickan. Och det är fel på blixtlåset.
Det är fel på blixtlåset.
Ja.
Det måste du ordna. Bra, där hörde jag. Där fick du till det. Så då tycker jag vi kör igång.
Okej. Hej och välkomna till Samtal från skogen. Det är nu den 2 maj. Hej Göran.
Hej Kjell och välkomna till vår podcast. Berätta, vi har fått ett nytt namn igen. Samtal från skogen.
Ja, tyvärr var ju Tankar från skogen upptagen. Det var en blogg som hette det. Jag hittade ingen som hette Samtal från skogen. Så jag valde det istället när jag skapade poddens hemsida. samtalfranskogen.winsh.me. Podden är publik, men man måste ju känna till URL:en då. Det är inte så många som gör det vid det här laget.
Nej, men samtal från skogen, då kan ju du börja med att berätta hur är läget i skogen. Du är ute och traskar igen.
Ja, nej, men jag är på ett nytt ställe nu, så jag hoppas att det inte blir några samtalstekniska problem. Att täckningen är sämre eller något sånt. Men nu är jag långt från motorvägen och långt från kraftledning. Så det borde inte vara så mycket störningsmoment. Och det är relativt vindstilla också.
Det låter ju som idealiska poddinspelningsförutsättningar. Jag kan faktiskt inte höra någon motorväg i bakgrunden som brukar dåsa lite här. Så det lovar gott till ett bra avsnitt här.
Jag har valt försökt skydda mig bakom en liten bergsknall också. Så.
Ja, det låter ju som värsta inspelningsstudion. Men jag har fortsatt sitter i vår källare. Vi har fortsatt inte fått tag på något hus. Så källarlägenheten är fortsatt min studio. Hur mår du där ute i skogen då?
Jo, jag mår bra. Det är fortfarande lite tråkigt att man inte kan träffa så mycket folk och sådär. Men ja, tiden går väldigt fort. Jag har väl en del att göra liksom, att ta hand om barn och så vidare. Så.
Ja.
Det är väl inte ett tecken på att man har överdrivet tråkigt i alla fall. Hur slår det till själv, Göran?
Jo, det är bra med mig. Jag kanske är lite lätt traumatiserad och har lite ont i min höger häl. Men annars är det bra. Ja. Jag var med om en ganska traumatisk upplevelse här för någon dag sedan.
Okej, berätta.
Jag var inne på stan här och skulle gå på Clas Ohlson för att köpa en ny bläck till vår skrivare på där jag har på jobbet för att skriva ut kartor till orienteringsträningar. Så jag körde in dit, parkerade utanför där och det är en sån betalparkering. Då går jag fram till den här betalningsautomaten då och slår in mitt kort där och börjar fippla med knapparna där. Självklart med tröjarmen för att inte nudda någonting.
Ja, du hade inga plasthandskar då?
Nej, inga plasthandskar, men jag försökte och inte nudda någonting med mina fingrar. Men jag hade ju mina hörlurar i lyssnande på musik, så jag var ju lite i min egen värld där. Liksom jag står ju mot den här parkeringsapparaten och bakom mig så har jag parkeringen där bilar kommer och så här, men jag hör ju liksom ingenting.
Jag förstår.
Och jag står där i godan ro och liksom bara knappar in och sen så känner jag liksom, alltså jag liksom bara tryck och att jag blir påkörd och trycks upp mot den här parkeringsautomaten. Så jag står ju liksom mot den här parkeringsapparaten intryckt med huvudet och blir liksom tryckt in emot hela tiden och känner att jag har blivit påkörd på min häl och det är jäkligt ont från hälen och Jag förstår inte vad som händer. Jag blir liksom, vad är det som händer? Jag skriker liksom bara till. Allting går så fort så jag skriker liksom Och sen så liksom tar jag ur mig hörlurarna och liksom pressar mig ut därifrån. Jag liksom är helt intryckt. Och då ser jag att jag har ju blivit påkörd av en gigantisk gubbe, säkert upp mot 200 kilo, och sitter i en gigantisk permobil. Och han har liksom rammat in i mig. Han har backat in mig i full kraft liksom, med den där stora permobilen.
Oj, oj, oj. Ja.
För han har tagit någon sån här sjuktransport, någon taxi som står parkerad bakom där. Och sen har han backat ut från den då. Och liksom med full kraft bara rätt in i mig då. Så det var lite traumatiskt och det gjorde ont liksom. Och den här gubben han liksom bara körde fram lite. Sen så började han liksom bara köra iväg därifrån. Så han liksom flydde fältet. Alltså jag liksom, ska jag nu jaga efter honom? Och jag var ju förbannad liksom. Jag hade ju jätteont i hälen och
ja, var rädd, det, liksom, det känns ju som en naturlig reaktion och säga till på skarpen att vad fan håller du på med liksom.
Ja, men det gick så fort liksom. Jag hann ju knappt liksom fatta vad som hände liksom och bara kände att jag hade jätteont och sen så liksom ser jag han försvinna. Sen står den här taxichauffören som har kört honom och frågar, ja, gick det bra? Eller jag bara, nej, det gick inte bra. Jag blev påkörd liksom. Det, ja. Men ja, det här är ju inte så ont nu, men det gör ja, fortfarande lite ont. Jag tror min slemsäck där har fått en liten smäll där, men
jag hoppas att det blir bättre snart. Det där är ju något som man, det är svårt att skydda sig från det där liksom. Dock att man kanske kan tänka på att det finns en risk med att plugga ur ens auditoriska perception liksom, genom att ha musik i öronen.
Nej, det är sant det, men jag tycker ändå att man måste kunna lyssna på musik liksom, utan att man ska behöva bli påkörd av ett 300 kilos ekipage liksom. Men det gick bra, men det var en speciell upplevelse liksom. Jag kom hem till Elin och sa, jag har blivit påkörd av en permobil idag. Det är inte så ofta man blir det.
Nej.
Men jag tror mina fysiska skador ska läka bra och mina emotionella har inte gjort sig så starkt på mig än så länge. Jag tror jag ska ta mig igenom det här. Men jag trodde inte att det här var största faran med att ge mig ut på staden och köpa saker. Jag tänkte att det var corona som var min största hälsorisk, men det finns även andra hälsorisker, så det kanske är bäst att bara stanna hemma, eller vad säger du?
Ja, nej, men man kanske ska vara extra försiktig när man är ute nu för tiden och inte, för att man vill ju inte dra på sig någon skada liksom och in till sjukhus, så det kanske inte finns samma kapacitet som tidigare. Nej, men tur att det inte varit värre, det lät som att det skulle kunna ha blivit ännu värre liksom.
Ja. Jag tänkte prata lite om morgonrutiner. Vad har du för morgonrutiner?
Jag har väl ingen fixt morgonrutin just nu. Men jag går ju oftast upp en till två timmar innan övriga familjen. Och jag försöker träna någonting på morgonen. Så jag kör en halvtimmes löpning eller cykling. Oftast löpning då. Och sen kanske jag hinner med och liksom titta lite på om det är någon nyhet. Det är väl så det är för tillfället. Ja, jag har väl haft när jag är så mest nöjd med mina morgonrutiner, då har jag redan bestämt kvällen innan vad jag ska göra. Så att man liksom snabbt kommer igång. För det är lätt, speciellt när man kanske är lite dåsig precis när man har vaknat på morgonen, att man drar ut på saker väldigt mycket. Att man liksom, man går och funderar, vad ska jag ta mig till liksom och sådär. Och sen rinner tiden iväg.
Ja.
Försöker liksom ha någon plan vad jag ska göra. Själv då, Göran, vad är det för morgonrutiner?
Tidigare har inte jag heller haft någon liksom fast sån tidlig morgonrutin. Men jag har ju alltid gillat att börja dagen med liksom en kort löptur. Och tycker liksom att dagen alltid blir bättre då. Men ska jag vara ärlig så har jag ju, alltså många morgnar börjar ju med att jag ligger i sängen och tar upp telefonen och scrollar igenom sociala medier och så då. Men som när jag är iväg och jobbar på mitt jobb med landslaget på träningsläger och så, då är det liksom min uppgift morgon att hålla i en morgonjogg med lite övningar och så här. Så då är det liksom väldigt strikt, liksom 7:30 varje morgon börjar med att jag ska leda en morgonlöpningsgrupp och hålla lite övningar och så här. Och det är så himla skönt sätt att starta dagen. Och då ställer jag klockan så att det är 10 minuter innan av jogg vaknar. Och då liksom har jag lagt fram kläderna, så jag bara tar på mig kläderna fort och sen så ut och sen så börjar dagen. Och då är liksom noll ställtid, man är liksom igång. Man får en bra start på dagen, man känner att man har skjuts in i och gör en bra dag liksom. Så nu vid nyår här, då tänkte jag på nyårslöften och då tänkte jag okej, men nu ska jag se till att jag ska få bra morgonrutiner liksom, även på hemmaplan. Och jag vet ju hur bra jag mår och började varje dag med en morgonjogg. Så då sa jag okej, varje dag under 2020 ska jag börja med en morgonjogg, det första jag gör. Och sen så sa jag också att jag inte ska se på min telefon innan den här morgonjoggen. Att det får jag först göra när jag kommer tillbaka igen.
Ja, när man har liksom fått igång hjärnan lite grann, att man kan tänka
Ja,
klart.
precis. Så att till exempel om jag har fått något jobbmail eller något som pockar på min uppmärksamhet, en sån ska inte det ligga och varva igen. Utan jag ska börja ren med en morgonjogg och sen så kunna jobba och ta mig an dagen och med bra energi.
Ja.
Då är min fråga till, tror du att jag har klarat mitt nyårslöfte? Än så länge.
Ja, det tror jag. Sist jag pratade med dig så lät det som att du skötte det ganska bra. När du var här för en månad sedan ungefär.
Ja, man kan ju säga så här, jag har ju klarat en del av det. Jag har ju liksom hållit strikt på att jag börjar varje dag med en morgonjogg. Alltså jag har ju sprungit varje morgon liksom. Men det jag inte har klarat, det som liksom har sakta fallerat, det är att jag inte har kunnat låta bli att titta lite på telefonen liksom när jag vaknar och så här. Och det är liksom frustrerande, för jag hade ju bestämt mig för att jag inte skulle göra det, men det verkar som att den här styrkan, dragningskraften från telefonen är så pass stark, så det har inte klarat att hålla helt enkelt.
Ja, nej men den är nog mycket starkare än vad många tror. Det är det här liksom att man vet att det finns dopaminkickar att hämta där. Och man vet inte hur stora de är, så det är svårt att undvika helt enkelt.
Ja, alla de här apparna och sociala medierna byggs ju på att man ska få dopaminkickar och det blir ju ett beroende. Och jag måste ju ändå säga att jag har någon form av beroende när jag säger att jag ska sluta och sen så klarar jag inte det. Och sen så hittar jag ursäkter. Jo, men när jag ändå går på toaletten på morgonen så kan jag lika gärna scrolla lite på telefonen liksom. Jag hittar ursäkter. Och det är sjukt frustrerande. Att man
Ja,
är liksom
ja.
fångad i det här mobilberoendet.
Mm.
Men jag är i alla fall väldigt nöjd att jag har klarat och liksom i vart fall, visst jag tittar lite på telefonen när jag går upp och så, men jag börjar i alla fall varje dag med en kort morgonjogg i alla fall, och det är en himla skön och bra vana, och det är så skönt att ha bestämt sig för det. Nu hoppas jag att jag kommer fortsätta hålla det, men det är som du säger, har man bestämt vad man ska göra dagen innan så får man liksom en bättre start. Det är så lätt när man är trött och det är inte alltid det lockande när det regnar ute och är kallt och sticker ut, men dagen blir så sjukt mycket bättre. Så det första jag gör när jag kommer hem från morgonjoggen, då brukar jag alltid bara dricka vatten och sen sätter jag mig och jobbar. Och har jag några jobbiga mejl eller några sådana saker att ta tag i, så liksom bara tar jag tag i det först när jag har liksom den här energin från morgonjoggen. Och sen så är jag liksom igång och kan få 1,5-2 timmar med väldigt effektivt jobb. Det är egentligen då jag är mest effektiv på hela dagen. Innan jag äter frukost och liksom har den här morgonjoggen och är liksom fräsch i början av dagen. Så det
Ja.
tror jag är väldigt bra, men jag är fortfarande frustrerad att jag inte kan klara av att hålla mig borta från telefonen det första jag gör på morgonen alltså.
Ja, men jag känner väl igen det där väldigt mycket. Att liksom man kanske är lite handfallen, man vet inte, okej, vad ska jag göra idag? Ja, men jag kan ju alltid kolla om det är någon nyhet. Och sen
Ja.
är det lätt att fastna då, att man okej, den där artikeln är lite intressant och den där kanske skulle vara intressant liksom. Och sen går man igenom där och det tar oftast mycket längre tid än vad man hade tänkt från början.
Ja, men det är så mycket saker som suger in sig. Det här gäller inte bara liksom sociala medier-appar, som du pratar om nyheter också. Alltså alla nyhetssidor idag är konstruerade, allting bygger på att de ska få klicks så att de kan sälja annonser, och alltså rubrikerna ska ju liksom vara lockande och bjuda in till att man ska klicka. Vi lever i en värld där liksom allting pockar på din uppmärksamhet, och du har en apparat du alltid går runt med i din ficka och alltid har nära till hands. Där det är saker som bara suger din uppmärksamhet.
Ja, nej men det är faktiskt så vi kommer tillbaka lite till det vi har diskuterat tidigare om att ha kontroll över sitt eget liv. För det här är verkligen någonting
Ja.
som kan som kan göra att man får mindre kontroll. Att man låter sig påverkas väldigt mycket liksom, tankemässigt och emotionellt med någonting som man egentligen inte kan påverka.
Jag tror ju att de flesta upplever att man har kontroll, att jo, men det är jag som tycker det är kul att titta på Instagram och gå in och se på mobilen. Jag väljer ju själv när jag ska det så här. Det är ju ingenting. Jag har full kontroll här, men alltså, med mitt nyårslöfte experiment där jag bestämde mig. Jag brukar ju vara bra på att bestämma. Jag kommer ihåg som barn så hade jag ju nyårslöfte att jag inte skulle äta godis på ett helt år och så klarade det utan problem. Och det är väldigt få saker som jag säger så här, ja, men det här ska jag göra som jag inte klarar att genomföra. Och då måste jag ju faktiskt inse här att det här är någon form av beroende som jag inte har full kontroll på. Så det har varit ganska intressant och bara få den insikten. Sen frågan vad jag ska göra med dem. Jag ska bara acceptera att jag lever i en värld där man antingen får leva utanför samhället och inte ha en telefon, eller så får man låta den suga sig till sig.
Ja,
Men
en taktik som jag tänkte på just nu, det är att försöka göra det under kontrollerade former. Att man kan timeboxa en viss tid för det. Så att om man känner det här behovet då, så kan man ha som rutin att okej, jag vet att jag ska göra det där senare. Det är inte det jag ska göra just nu.
Ja, men det var i princip det jag gjorde när jag sa att jag ska inte göra det innan morgonen. Jag ska inte ha telefonen i ansiktet det första jag gör om morgonen liksom. Då bestämde jag mig för det, men det klarade jag tydligen inte då.
Nej.
Men
Ja,
jag vet inte om jag bara ska fortsätta försöka och göra ett nytt försök. För nu har det ju blivit lite den här psykologiska effekten som kallas för what the hell-effekt på engelska. Att när man ändå har misslyckats en eller några gånger, då ger man upp helt och hållet. Tänker, ja men nu har jag ändå misslyckats med det jag företog mig, så då kan jag lika gärna titta på mobilen varje morgon innan medan jag gör mig klar.
ja. Nej, du kanske kan göra liksom mindre del löften eller mål. Att du kan säga att ja, den här månaden ska jag inte göra det någon gång. Liksom. Och sen försöker man klara av, för att du uppenbarligen har du inte klarat ett år. Kan du försöka klara en månad? Och om det går bra så kan du göra liksom en och en halv månad nästa gång. Men med vissa beroende, jag vet inte, de kanske inte är så farliga. Man kanske kan få ut någonting positivt ur det också.
Ja, det är klart att vi får väldigt mycket positiva saker utav mobiltelefon och all information vi kan tillskansa oss och så. Men det är ju den här känslan att jag liksom inte känner att det är jag själv som bestämmer nästan. Att den har makt över mig, att det är någon form av beroende som känns förlamande. Och jag känner att jag kanske skulle ha ett rikare liv om jag spenderade mindre tid med telefonen i handen.
Så känner jag också att ja, om jag tänker tillbaka så har jag nog inte fått ut särskilt mycket av att ha en smartphone egentligen. Ja, jag har i alla fall utvecklat någon typ av beroende och lyssna på saker. Vilket gör att jag kanske gör saker mycket långsammare än vad de egentligen skulle behöva ta. Så jag lyssnar på liksom podcast när jag städar köket till exempel. Ja, det blir säkert inte lika effektivt som annars.
Nej, det gör jag också. Jag lyssnar ju väldigt mycket på antingen podcast eller musik. Men det känner jag väl kanske är någonting som också ger mig mycket. Jag lyssnar ju en hel del på talböcker också. Det tycker jag liksom är ganska givande när jag ska göra saker och till exempel vara ute i skogen och jobba många timmar och sätta ut kontroller eller sånt. Då kan jag tänker att jag kan lära mig saker också. Men sen så, det som vi har varit inne på innan, att har man hela tiden någon input, hela tiden någon som pratar i ens öron liksom, och aldrig får vara själv med sina egna tankar, så tror jag det kan vara ganska förödande. Liksom man hela tiden bara begraver sig med input från andra.
Ja, jo, men jag kan bara instämma. Så vi diskuterade det för en eller två veckor sedan och sedan dess har jag experimenterat lite och springa utan att lyssna på saker och det är väldigt skönt faktiskt. Och liksom bara lyssna på sina egna tankar och liksom fundera på över livet vad man ska ha för strategi i olika sammanhang och så vidare. Jag tror jag ska försöka expandera det ännu mer. Och vara mer selektiv vad man lyssnar på. Och försöka inte skräpa ner hjärnan med saker som som inte är så kvalitativa. Det är alltid svårt att veta i förväg naturligtvis. Och ofta lyssnar jag nog på saker bara för att jag tror att det har ett underhållningsvärde. Att jag liksom, det roar mig.
Ja, nej, det är en utmaning med det moderna samhället. Och allt det här är ju väldigt nytt för oss människor. Och vi genomgår någon form av experiment liksom hela tiden. Som ja, att det är ingen som har testat vad som händer med människor innan. Men vi människor verkar vara väldigt anpassningsbara och kunna hantera väldigt många olika levnadssätt. Då. Men jag tror att det här kan gå ut över psykisk hälsa då, på många sätt.
Ja, jo, men det tror jag också. Så på det stora hela då, då har jag ändå lyckats med det här ganska bra. Och springa det första du gör på morgonen. Var det någonting som är värt för andra att testa, tror du? Eller?
Ja, för mig så har det varit guld värt att liksom ha bestämt mig för att börja varje dag. Då behöver jag inte tänka på det liksom. Det har varit jobbigt vissa dagar, till exempel någon dag när jag skulle på resa och ha ett flyg tidigt på morgonen och skulle gå upp klockan 4 på morgonen. Då var jag tvungen att gå upp tidigare för att springa. Men det räcker med att jag går upp 20 minuter tidigare så hinner jag ju springa en kvart. Liksom. Jag kan bara springa lugnt utan att bli svettig. Men bara att liksom ut och röra på sig. Liksom. Så det har varit jobbigt vissa dagar så. Liksom, att känna att jag måste göra det där också innan jag kan göra någonting annat. Men det har aldrig ångrat en morgonjog. Liksom. Ja, och jag tror att jag har blivit väldigt mycket mer produktiv. Särskilt de första liksom, timmarna fram till lunch på min arbetsdag på grund av det här.
Nej, men det låter ju psykologiskt väldigt bra att man, liksom, man börjar göra någonting som är liksom positivt och ökar ens välbefinnande. Har liksom bra konsekvenser för hälsan i ett längre perspektiv. Och då har man, liksom, man har i alla fall gjort någonting bra den dagen. Att man börjar dagen på det viset.
Ja, det ligger ju mycket i. Ja, men även om allting går till helvete resten av dagen och man inte får särskilt mycket gjort och så har man har i vart fall sprungit i alla fall en liten kort tur på morgonen. Så hela dagen var inte helt waste liksom.
Exakt.
Ja, det har du rätt i.
Så när du kör den där morgonjoggen, brukar du lyssna på någonting då medan du springer eller tar du den tiden?
Lite olika. Ja, jo, men det ska jag känna att jag ganska ofta lyssnar på någonting. Men ganska ofta musik då. Och musik tycker jag kan vara ganska skönt att lyssna på. Det liksom, kan ge mig liksom ännu mer positiv energi. Så.
Ja, och det kanske kan vara lite meditativt också.
Ja, för i musik tänker jag ändå att det ger frihet till ens egna tankar. Liksom, när man lyssnar på en podcast eller en talbok eller någonting så är man ju mer koncentrerad på att tänka på vad som blir sagt. Liksom. Det är svårare att tänka på andra saker samtidigt.
Jag ska nog ta det och testa det. Och förbereda kläderna kvällen innan. Och sen bara dra ut och springa på en gång så fort man vaknar. Och sen ska jag inte lyssna på någonting, i alla fall de första 15 minuterna när jag springer. Ja. Och så kan jag rapportera hur det går i nästa podcast.
Ja, det ser jag fram emot att höra, Kjell, hur det har funkat med din nya morgonrutin där.
Nej, men det låter ju psykologiskt väldigt bra. Liksom, man får upp pulsen och liksom hjärnan börjar funka bättre. Och sen om man då kan ha det som en meditativ stund, liksom första 15 minuterna, att man funderar på okej, vad är det jag ska göra idag? Hur ska jag gå tillväga? Att man liksom bygger upp en plan då liksom och får ett momentum för resten av dagen.
Ja, det tror jag är väldigt bra. Men kanske inte att man... För mig så behöver jag liksom inte så aktivt hålla på och tänka så okej, jag ska göra en plan så. Utan det bearbetas mer naturligt. Liksom. Jag har liksom ingen agenda vad jag ska tänka på. Utan jag bara springer och sen så tar jag mig an dagen när jag kommer tillbaka. Liksom.
Tidigare när jag har varit som mest nöjd med mina morgnar. Det är liksom när jag har... Jag har liksom, okej, jag ska göra det här projektet. Jag har bestämt mig för det liksom. Att man har något väldigt tydligt och konkret man vill uppnå. Så ofta har det för min del programmeringsprojekt. Att ja, det är liksom, okej, man har någonting engagerat och då kommer det av sig själv liksom.
Ja.
Så då i de situationer, då kanske man inte behöver ha den här liksom, meditativa för liksom... navigera just för stunden. Men när man har de här perioderna där man inte riktigt har ett sånt projekt, och liksom
Nej.
för att komma och liksom man är liksom i valet och kval, vad är det liksom jag ska fokusera min tid på just nu? Då tror jag att det kan vara väldigt, väldigt nyttigt.
Det här med morgonrutiner, det handlar ju väldigt mycket om vanor. Och det är något som jag tycker är väldigt intressant. Liksom, för vi människor är ju vanedjur på många sätt. Alltså mycket av det vi tänker och det vi gör, det upprepar sig liksom från dag till dag. Och om vi inte tar liksom tar tag i det och verkligen formar våra vanor, så är vi ju väldigt lata till naturen. Så man gör liksom det som blir enklast och det som är en snabbast belöningar till mångt och mycket genom dagen, upplever jag då. Och då är vi tillbaka på det här med telefonen, att det är liksom okej, direkt när jag vaknar, hur får jag en snabbast någon form av dopamin kicka? Jo, jag tar upp telefonen och scrollar lite och ser om det är något roligt att se eller läsa. Så jag tycker det är väldigt intressant liksom det här med vanor, att jag tror det finns en väldig styrka där att kunna bygga aktiva vanor. Och kan man liksom byta ut några dåliga vanor mot positiva, så tror jag man kan ändra sig, alltså förbättra sin livskvalitet ganska rejält då. Men det här är ju att bygga en vana och en rutin. Det tror jag också är en av de svåraste sakerna vi kan göra. Jag har ju jobbat som sjukgymnast eller fysioterapeut, som det heter nu för tiden. Och där handlar det mycket om att, ja men, ska man kunna hjälpa någon som har fått ont någonstans, i de flesta fall så måste de ändra på dåliga vanor liksom. Det är begränsat hur mycket jag kan göra när de är på en bänk i ett fysioterapirum liksom. Utan det är deras vanor när de är hemma och deras liv de lever och ja, men hur de sitter och arbetar och om de tränar eller inte. Det är där man kan göra den stora skillnaden liksom. Men jag har också insett hur otroligt svårt det är för människor att skapa nya vanor. Och vi läste ju en del psykologi på sjukgymnastutbildningen, och bland annat en kurs som heter Motiverande samtal, som handlar om att liksom försöka hitta folks inre drivkraft till att göra förändringar i sina liv liksom. Men det är lättare sagt än gjort, och det vet jag ju själv hur svårt det är liksom. Men det är intressant, och jag tror att det är någonting man borde kunna tänka mer på, och liksom försöka implementera enkla, bra vanor som på det hela kan göra stor skillnad i sin livskvalitet.
Ja, jo, den bästa vanan man kan få, det är väl kanske att tänka på just sina vanor och ha någon typ av metaperspektiv. Det är väl liksom, ja, man är medveten om det här, som du säger, att liksom, ja, människor behöver liksom olika rutiner och vanor, och sen arbetar man med de rutinerna kontinuerligt. Man får liksom aldrig slappna av med någonting, att ja, det här är tillräckligt bra just nu, utan måste liksom, ja, för då kanske man går liksom in i någonting. Okej, man sitter liksom 10 minuter extra och liksom tittar på telefonen, trots att det var en ganska liksom bra vana att titta mejl och nyheter på morgnarna. Men det är lätt att det liksom blir mer, om man inte reflekterar över det, att de kan. En positiv vana kan bli en negativ vana om man inte aktivt arbetar med att behålla den positivt. Och speciellt då med territorier som man inte helt kontrollerar själv, som när man tittar på nyheter och läser saker på nätet. Det är andra som hela tiden försöker få din uppmärksamhet och liksom aktivt arbeta med att liksom, ja, att du ska liksom göra på ett visst sätt och liksom ta till en viss information ur en viss vinkel.
Ja.
Så man måste nog hela tiden vara medveten om det liksom.
Vad är det vi säger egentligen, Kjell? Vi säger att de få som lyssnar på den här podcasten, ni borde egentligen bara stänga av det här och göra något vettigt istället. Eller är vår podcast ett undantag i informationsflödet?
Ja, jo, både ja och nej. Men man måste nog vara selektiv. Även med,
Ja.
det finns ju guldkorn i nästan allt liksom. Men man
Ja.
kan inte ta del av exakt allt. Man måste vara selektiv liksom. Så för vissa kan den här podcasten säkert ge någonting, men säkert inte för alla.
Och om den här podcasten på något sätt nu har inspirerat dig till att ändra om det är så en liten vana du gör varje dag, så tänker jag att det ändå har varit någonting positivt.
Jag är lite intresserad faktiskt om det här med din frukost, att du väntar flera timmar från att du går upp tills du äter frukost. Eller finns det någon tanke med det? Utöver det, att du liksom vill fokusera på arbetet i början av dagen.
För det första så är jag liksom, jag ser liksom ingen vits att börja dagen med att trycka i sig massa mat liksom. Jag anser att jag är väldigt mycket mer effektiv, särskilt om jag satt igång systemet med morgonjogg och sen så bara dricker lite vatten, och sen så då är jag liksom väldigt produktiv i det läget när jag inte har ätit och kan vara väldigt jobba väldigt intensivt och fokuserat. Jag tycker jag liksom bara blir dåsig om jag ska sitta, det känns bara fel att börja sitta och äta någonting där. Och det här med frukost är någonting som är liksom som en del av vår kultur, att man blir inmatad att frukost är viktigaste målet om dagen. Men ju mer jag har lärt mig om kost, ju mer jag har insett att frukost kanske är det sämsta målet om dagen, som är totalt förödande för oss. För det första så äter ju många väldigt dåliga frukostar, väldigt mycket sockerbaserade saker liksom. Och det sämsta man kan börja dagen med, anser jag, det är ju att äta massa snabba kolhydrater liksom, som gör att ens insulinnivåer skjuter i höjden och man kommer få en blodsockerdipp ganska tidigt på dagen, och då kommer man bli sugen på någonting mer, och sen så går man och tar något litet fika och sen så går man och blir hungrig till en lunch liksom. Men sen så tror jag väldigt mycket på fasta egentligen ur hälsosynpunkt, och det blir som en korttidsfasta varje dag när jag äter middag och sen äter jag ingenting innan 11-12, och vissa dagar när jag är väldigt inne i mitt arbete kan det gå fram till 3-4 innan jag äter, och kanske vissa dagar senare än det också. Men vi människor, jag tror ju att vi evolutionärsmässigt, vi har ju inte vi ätit liksom var tredje timme så som många gör idag med liksom fasta måltider. Det verkar som att man får väldigt mycket positiva hälsoeffekter av att ha lite längre uppehåll där man inte får in mat då. Bland annat så behövs det ju lite längre tider av fasta för att vi ska producera GH plus hormon, tror jag det heter, som är ett tillväxthormon som är viktigt för att förnya celler och för att vi ska hålla oss unga helt enkelt, och inte åldras i samma takt då.
Ja, det är
Så
intressant.
utifrån det, nu är jag ju inte någon expert på det här alls, men utifrån det jag läst och den information jag har tillskansat mig så tror jag väldigt mycket på korttidsfasta. Och jag fastar ju nästan aldrig upp så långt som upp till 24 timmar, men det är ju lite för att jag ska ju kunna få i mig tillräckligt mycket energi så att jag inte ska droppa i vikt heller. Jag tränar ju ganska mycket de flesta dagarna, och då måste jag ändå se till så att jag äter tillräckligt mycket. Så för mig kan ju det vara en liten utmaning när jag inte äter på morgnarna. Men för vanliga personer som inte tränar flera timmar per dag, som de flesta inte gör, då kan jag liksom inte se någon poäng att börja trycka i sig frukost. Det är för mig helt absurt egentligen.
Nej, så jag kan bara prata från egna erfarenheter. Jag har inte läst särskilt mycket vetenskapliga artiklar och så vidare i det här ämnet. Så innan när jag åt, så senaste 9-10 månaderna så har jag gått över till att äta mycket, mycket mindre kolhydrater än vad jag gjorde tidigare. Så innan så körde jag den här tallriksmodellen, liksom att hälften skulle vara liksom pasta eller potatis eller något sånt. Och det har jag liksom helt gått ifrån. Oftast äter jag ingen liksom pasta eller ris eller något sånt där. Ibland tar jag någon typ av bröd till maten liksom. Och det tror jag har påverkat väldigt mycket mina hungerkänslor. För innan kom jag ihåg att liksom när jag åt, liksom, ja, som jag gjorde tidigare, då kunde jag bli så liksom vrålhungrig framåt lunch ibland, även om jag hade ätit lite frukost. Att jag kunde knappt koncentrera mig på mitt arbete.
Ja.
Men den här hungerkänslan, den här liksom extrema hungerkänslan har nästan helt försvunnit nu.
Ja.
Att även om jag
Ja, det är
liksom...
väldigt intressant att du säger det. Det är en sån typisk sak. Och det här med hunger är ju en annan väldigt intressant sak. För det handlar inte om att du har energibrist när du upplever den här hungerkänslan. Och som många kan uppleva en väldigt stark hungerkänsla. Det handlar ju bara om att du får lågt blodsocker på grund av att du har tryckt i dig en massa snabba kolhydrater där du får en blodsockerpeak och sen får du en stor dal för att du får ett rejält insulinpåslag. Och då blir det väldigt låg i blodsocker och då får du en känsla att du måste få i dig någonting och det är det som många upplever som hunger. Och folk tänker, jag måste äta någonting nu, jag måste få i mig energi. Men det är ju i princip ingen som behöver få i sig energi på det sättet. Även jag som är en ganska tunn och smal person har ju några kilo, ja men i vart fall 7 kilo fett på kroppen. Och det här är ju energi för att klara sig i veckor, liksom bara man får vatten. Men det handlar ju om att för att folk äter så ofta kolhydrater och trycker i sig så mycket av det så att man har liksom kroppen har ingen funktion för att göra av med sitt eget fett och använda det som energi. För det är liksom en lagrad energikälla vi ska kunna använda och sen ska vi kunna fylla på med mer energi. Så vi är ju väldigt smart uppbyggda. Och jag tror ju, alltså den kosten du äter mer nu, där du äter mindre kolhydrater, tror jag ju hälsosynpunkt är väldigt bra. Och jag tror man får väldigt mycket jämnare blodsockernivåer och kan jobba väldigt mycket mer koncentrerat och vara mycket mindre beroende av att hela tiden fylla på med snabb energi då. Men efter att ha läst en hel del studier så verkar det som att för konditionsidrottare och särskilt ja, men för konditionsidrottare på korta distanser där man tävlar under en timme och sånt så verkar det som att man behöver ha en diet med mycket kolhydrater för att kunna få ut maximalt av sig själv för att det är ju idrotter där man förbränner mycket glykogen då som är det som kolhydrater lagras in som. Och man behöver öva de här systemen på att förbränna glykogen för att kunna ja, pusha sig så hårt. Men finns ju också exempel på konditionsidrottare som har ätit extremt fettbaserat och fortfarande hållit väldigt hög nivå. Men det verkar som att om man vill.
Finns det många som har testat att äta mindre kolhydrater och så och totalt liksom fallerat med konditionsidrott? Eller är det bara så att liksom det är så få som har testat det, så att man tror bara att eftersom de flesta äter mycket kolhydrater så är det det som funkar liksom?
Nej, alltså jag vet ju bland annat att Björn Ferry åt ju under några av sina säsonger det som kallas för LCHF då, low carb high fat, och han höll ju ja men världsnivå under de säsongerna också. Han var ju inte den bästa skidåkaren, men han höll ju väldigt hög internationell nivå då. Men ja, de har rätt att det inte är så många. Det är fler som har testat det på mer sån ultralånga distanser, folk som håller på med Ironman och triathlon och sådana tävlingar där man tävlar upp mot 10 timmar och sådana långa distanser, ultramaraton och sånt. Och där tror jag mycket mer på en sån diet, för att har man en bra fettdrift på de distanserna så tror jag det är väldigt, väldigt gynnsamt då.
Jag
Men
förstår.
det finns en del studier som pekar på att det här med att förbränna kolhydrater, det är ju det mest effektiva bränslet om du ska använda din fysik på upp mot maxpuls då, som man gör i kortare ja, som man gör när man tävlar i konditionsidrott med kortare sluttid då. Och där finns en del studier som visar att man behöver träna upp den här kolhydratsförbränningen och att om man äter mer kolhydratsrik mat så blir man bättre på det liksom. Jag pratar ju om en väldigt liten del av befolkningen här. Jag är intresserad av konditionsidrott, det är därför jag är liksom insatt i det här. Men som sagt, för gemene man så tror jag väldigt mycket mer på din typ diet och Kjell.
Ja, nej men man måste väl kolla mer på de här studierna för att liksom förstå i detalj vad som egentligen har
Ja.
testats. Men för jag kan tänka mig att om det nu är så att okej, det är det effektivaste sättet att prestera bra på korta distanser och förbränna kolhydrater, så kanske man skulle kunna åstadkomma samma effekt genom att liksom periodvis liksom äta kolhydrater och träna hårt, medan man liksom periodvis äter mindre kolhydrater. Att man varierar så att man får båda förmågorna liksom.
Ja, det är mycket möjligt. Men jag tror ju också att idrottares kost är väldigt dålig har varit en väldigt dålig förebild för vanliga personer och motionärer och så här. För många ser på det som idrottare gör som det liksom som väldigt hälsosamt, och idrottare gör reklam för olika produkter som innehåller snabba kolhydrater och så här. Och det tror jag liksom, ja men det är okej för en idrottare och kanske till och med bra för deras utveckling att äta mycket sånt. Men när gemene man ser på det, ja men om en idrottare äter det här så är det jättesunt då. Ja. Så till exempel, jag gjorde ju ett experiment till min YouTube-kanal här där jag försökte kopiera en dag där jag tränade som Ingebrigtsen-bröderna. De här norska medeldistanslöparna som är bland de bästa i världen.
Mm.
Och då researchade jag lite vad de sa att de åt för någonting. Och då han den yngsta brodern som är bland de bästa i världen på alla distanser från 1500 till 5000 meter.
Mm.
Han menade att hans diet bestod av sån här chokladpålägg, nougatti, bröd och chokladmjölk. Så det, ja. Vilket kan ju fungera bra, men frågan är hur bra det fungerar på sikt och om det är optimalt för hälsa i en annan sak än om det kan vara optimalt för prestation på kortare sikt.
Ja, nej, men det kan ju säkert vara lite att han använder de där kolhydraterna ganska snabbt då, för han tränar väl säkert två gånger per dag. Åtminstone. Ja. Så att de där kolhydraterna hinner inte liksom ombildas till fett.
Nej, precis. Det är klart att man går inte upp i vikt om man springer 18 mil i veckan. Det skulle ingen göra. Så det,
nej,
kan man äta lite vad som möjligt utan att man blir överviktig så sätt.
Ja, jag menar om man förbränner alla kolhydrater man stoppar i sig liksom för att omvandla dem till rörelseenergi. Så kanske de negativa effekterna inte blir lika stora. Man kanske inte, för att då kanske man ändå kommer in i det där. Man blir duktig på att bränna fett också. Eftersom det, liksom, det kommer i andra halvan av träningspasset kanske. Och då kan man fortsätta med det efter träningspasset. För man får inte den där blodsockerdippen kanske.
Så. Ja, nej, det kan ligga någonting i det. Det blev en lång utläggning om kost här, men det är någonting jag är väldigt intresserad av. Både kost och hälsa och träning. Ja. Och jag tycker det är intressant. Och det är ett intressant ämne, för det finns ju väldigt få facit. Liksom. Det finns ju mycket studier, men ja, det är väldigt svårt att göra kvalitativa studier på kost. Eftersom att ja, men mycket av etiska skäl, och det är svårt att sätta folk på en diet under 30-talet år och sen ha randomiserade kontrollgrupper och så. Så det är många av studierna som görs ju liksom via frågeformulär, och man drar olika korrelationer, vilket håller ganska låg vetenskaplig evidens då. Men det finns många olika teorier och man får söka information och bilda sina egna uppfattningar. Men nu har vi delat med lite om våra tankar här i alla fall.
Så det som vi hade tänkt ta upp var kvällsrutiner. Så det kanske är bra att vi passar på att säga några ord om det också. För det är väl lite samma saker. Men ja, så specifikt om kvällsrutiner så tänkte jag väl säga att från mina personliga erfarenhet så är det är nog i samma principer där. Att det gäller att ha en rutin, att man inte liksom tänker att man ska göra för mycket när man är väldigt trött på kvällen. För mig i alla fall så blir det så att tiden rinner iväg väldigt snabbt.
Mm.
För när man är så här väldigt trött liksom precis innan man ska sova, så har man knappt liksom styrfart i tanken. Utan det blir lätt att man gör massa misstag och liksom, kommer på saker som man kanske tycker är roligt att göra, vilket säkert gör att man sover sämre också, istället för att bara
Ja.
bestämma sig att liksom, okej, nu är jag trött, nu ska jag sova.
Ja, nej, och jag tror ju att skapa bra rutiner som kan ge bra förutsättningar för en bra sömn tror jag är helt avgörande. Om vi fortsätter prata om hälsa så, ja men, sover man bra, man rör på sig och man äter bra saker, då tror jag man har väldigt bra förutsättningar för en bra hälsa. Och det här handlar ju väldigt mycket om att ha bra rutiner och vanor liksom. Det gäller ju även
Vad
jag.
har du själv för kvällsrutiner, Göran?
Jag har nog inga tydliga kvällsrutiner så. Det är
Då.
en rutin som alla har och det är intressant. Ja, men att är det kulturellt betingat och någonting som alla menar är nyttigt för en så går det ju att bygga starka rutiner som nästan alla borstar ju tänderna innan man går och lägger sig. Och det är en sån sak som visar att ja, men vi kan faktiskt bygga starka rutiner som är sunda för oss. Om vi kan klara av att ha det som en sån fast grej vi gör varje morgon och kväll. Så ja, jag borstar tänderna och sen så, ja men min huvudsakliga kvällsrutin är ju att jag brukar ha långa samtal där jag och Elin ligger i sängen och pratar om allt möjligt tills vi somnar egentligen. Och det är väldigt bra avslappnande och bra sätt att sluta dagen och det är alltid kul att diskutera saker med Elin. Det är en väldigt bra rutin. Och även när Elin var studerade i Skottland och så här, så har vi alltid haft rutinen att vi, när vi lägger oss, att vi ringer varandra och pratar en längre stund om ja, saker som har hänt under dagen och allt möjligt då.
Ja, nej, men det låter ju väldigt trevligt, tycker jag.
Men annars har vi väl inga tydliga sådana rutiner då. Du själv då?
Ja, så nu när man har barn så blir det mycket liksom att lägga barnen. Så
Ja.
innan så ja, fick jag liksom, då, när vi bara hade ett barn så var det min fru som fick barnet att somna. Och då, eftersom jag inte hade så mycket tid, då passade jag på liksom, försöker göra något arbete framför datorn och sådär. Men ja, jag tror att det var kanske inte jättebra, för att det vart inte jättekvalitativt då på kvällen. Det är
Nej.
lätt att det drar ut lite mer på tiden än vad man egentligen hade tänkt. Man vill få någonting färdigt,
Ja.
vilket gör att man blir liksom övertrött och inte sover tillräckligt länge på natten. Ja, senaste tiden har jag somnat tillsammans med min dotter och jag läser för henne och sen så somnar jag samtidigt. Och då
Ja.
upplever jag att jag somnar mycket snabbare också
Ja.
än om man liksom har upp i varv och liksom har gjort något arbete. Så tar det längre tid att lugna ner sig. Så
Ja.
då ligger man bara i sängen och är förbannad för att man inte somnar när man vet att
Ja,
man måste gå upp en viss tid liksom.
det känner jag igen.
Så det, ja, det är väl någonting som jag ska försöka ta med mig till sen liksom, att inte tänka att man ska göra allt för mycket just på kvällarna. Men det är väl lite hur man
Ja.
olika. Vissa har jag märkt är väldigt trötta på morgonen.
Ja.
Så om man är en sån människa kanske det är bättre att göra saker på kvällen då.
Ja, precis. Det verkar olika hur när man är som piggast. Och jag tror kanske också att jag är mer en morgonmänniska då, och är mer produktiv på morgonen. Men jag känner igen det just som du säger att arbeta sent på kvällen innan man ska lägga sig och att man då sover sämre och svårt att somna. Och så här. Och det är en annan utmaning jag haft med mitt frilansliv här sista åren. Att jag har ju väldigt flexibla arbetstider och i perioder där jag haft väldigt mycket arbete så kan det hända att jag har jobbat till sent på kvällen liksom. Och då har det ja, varit svårt att komma ner i varv sen och somna om jag liksom har suttit och jobbat till 11, halv 12 och sen så tänka att jag ska somna direkt så är det väldigt svårt att komma ner i varv då.
Ja, men egentligen kanske det inte har så mycket att göra med att man arbetar sent på kvällen. Det kanske är stress som är grundorsaken. Att om man känner att man inte hinner med, att man liksom är stressad över saker, då kanske man kommer få sömnproblem även om man inte sitter till. Så det kanske, i sådana fall är det kanske lika bra att sitta liksom till sent och arbeta så att man blir klar med det här som man är stressad över.
Ja, på sätt och vis, men samtidigt så det bästa är om man kan liksom tänka och lägga ifrån sig det tillräckligt tidigt innan man ska gå och lägga sig och göra mer avslappnade aktiviteter och sen få somna tidigare. För jag tror inte man i grunden förlorar någon tid. Om du ändå sen ska ligga vaken och inte få sova så förlorar du ju sömn och det är ju förlorad tid som du inte får det tillbaka liksom.
Ja, nej, men man skulle kanske strunta i det där, ligga vaken och inte kunna sova för att man är stressad. Istället sitter man uppe 2 timmar till liksom. Och bara för att bli klar. Men om den här stressen pågår för länge så tror jag att det kan vara skadligt liksom, om det är konstant stress. Att det liksom kroppen har inte tid att återhämta sig.
Ja, nej, det tror jag kan vara bra ibland. Jag har faktiskt ett exempel från det igår kväll. Så ja, men jag har ett jobbprojekt nästa vecka, ett filmprojekt som jag inte helt, som jag är lite stressad för hur det ska gå och inte helt ser hur vi ska få till på ett bra sätt. Då. Så då var jag så stressad det här igår så tänkte jag, nu måste jag bara sätta mig några timmar och jobba med det här innan jag kan sova, för annars kan jag liksom inte släppa det här i tankarna. Då fick jag liksom, ja, jag fick inte göra färdigt det, men jag fick känna att jag fick lite bättre kontroll på situationen och tänka, om ja, det här kanske blir genomförbart då. Och då kunde det, ja, stressnivån gå ner och sen kunde jag somna bra då. Så ja, i vissa fall så kanske det är så att man måste ta tag i saker. Eller ja, i alla fall för mig, jag blir ganska lätt uppstressad när jag känner att jag inte har kontroll på en situation då.
Ja, nej, men samma här. Så ja, när jag arbetade som doktorand så var det ju deadlines för artiklar att skicka in dem till vissa konferenser, och då vart det ju naturlig liksom cykel att okej, det vart väldigt mycket stress inför deadline att man skulle bli klar med allting. Och sen fick man liksom tid att återhämta sig efter det. Så jag upplevde inte, ja, det var ju jobbigt när man var mitt i de där stressperioderna, men det var ju också ganska rolig tid liksom när man fick mycket gjort.
Ja.
Man arbetade.
Ja, det är härligt att känna sig produktiv liksom.
Ja, och att man vet att det finns ett slut på det, det var nog väldigt viktigt. Så det är ju en fördel att ha tydliga deadlines då. Nej, men var det något mer du ville säga i det här avsnittet, Göran?
Nej, nu har vi väl avhandlat både morgonrutiner och kvällsrutiner, så kan vi väl spara resten av dagen till ett annat avsnitt. Nej, men det var intressant att få diskutera med dig, Kjell. Det är väldigt, just det här med vanor och rutiner är någonting jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, och i slutändan handlar det mycket om vad man vill uppnå. Liksom.
Ja, vad är målet med
Ja,
livet?
för om man vill vara liksom, jag vet, om man är konstnär och vill vara superkreativ, då kanske det är dumt att ha för mycket rutiner, utan man vill liksom få massa intryck från massa ställen.
Just det där tror jag är en liten myt om att mycket otydliga ramar skapar mer kreativitet. Jag upplever snarare tvärtom. När jag sätter upp tydliga ramar för mig själv med okej, då måste jag göra någonting i det här, eller okej, jag ska göra en film kopplat till det här temat, eller så, då är det mycket lättare att vara kreativ inom den ramen då. För jag tycker det är väldigt lätt att bli passiv och oproduktiv när man har allt för fria tyglar till sig själv. Men det är kanske olika för olika personer då.
Ja,
Men
det är möjligt, även om jag känner lite grann som dig också, Göran. Man måste ha ramar för att få någon typ av kreativitet också, liksom.
då är det väl dags för oss att tacka för den här veckan i våran podcast Samtal från skogen, som har ett namn och en hemsida och en RSS-feed och allt här nu, Kjell. Nu börjar det bli en riktig podcast.
Ja, precis. Så för de som inte känner till RSS så innebär det att man kan lägga till adressen till det här RSS-flödet till sin podcast-app. Och då
Precis.
kommer nya avsnitt upp automatiskt i den här appen då, när det något nytt
Ja.
publiceras.
Så om allting går som planerat så finns vi snart i en podcast-app i din telefon, i din ficka, och där kommer vi vara och pocka på din uppmärksamhet, på gott och ont. Men vi säger väl så får ni hålla utkik för permobiler. Det är inte bara corona som är farligt de här dagarna. stora gubbar i permobiler kan vara en hälsofara också. Och se till att, ja, vi kan väl utmana er och testa en ny rutin. Precis som du ska testa en till nästa vecka med morgonlöpningen, Kjell.
Ja, absolut. Så lycka till och hej då.
Ha det gott!